Tack så mycket. Vad fint, vad kul, vad roligt på svenska att få vara här. Och vad fint ni har fått det sen jag var senast på den här platsen. Väldigt, väldigt fint. Jag hoppas ni tar på allvar det Margun sa om att komma ihåg reaktioner, frågor, invändningar, kritik. Det kommer ju finnas mycket möjligheter att ställa frågor och ha samtal efteråt. Hur försvara tron, kristen tro i norska klassrum? Det är ju väldigt konstigt att bjuda in en svensk att tala om det. Det kan man ju säga. Men det är klart man kan tänka på det här. Vi hör ju ihop, i alla fall historiskt. Det här är det så kallade unionsmärket. Kallas också för sillsalaten. För många tyckte det var en så ful blandning av svenska och norska flaggor. Jag visar det här därför att vi är många i Sverige som egentligen skulle vilja att vi fick tillbaka unionen. Med tanke på hur vi har det i vårt land. Men jag visar det här också för att säga... Jag tror mig ha ganska god kännedom om situationen i Sverige och också i svenska klassrum. Även om jag inte är så ung, jag är ganska ung, men jag är inte så ung längre, så har jag ganska mycket kontakt med ungdomar. Så jag känner att jag med viss trovärdighet kan uttala mig om svenska klassrum. När det gäller norska klassrum... Så har jag förstås också en viss kunskap. Jag reser ju regelbundet i Norge och finns i olika klassrum. Men det, den där riktiga känslan som ni som har växt upp i Norge och lever hela ert liv i Norge. Det är klart, den har jag inte. Så ni måste ju korrigera och komplettera det som jag säger här. Så jag vill gärna ha sagt det från början. Det ska förstås handla om apologetik, det vi ska tala om nu. Att kunna tala om och försvara tron. Och det som är apologetikens själva huvudord i Nya testamentet, det känner vi ju många till. Petrus som i första Petrusbrevet säger, var alltid beredda att svara. Var en som kräver besked om ert hopp. Och där det i den svenska översättningen står svara, där står det på grekiska apologia. Och det är därifrån vi har det här ordet apologetik. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Min väldigt enkla definition av apologetik, vad det går ut på, det är så här. Apologetik, det är kallelsen att förklara och försvara den kristna tron. Och det är två lite olika dimensioner. Förklara, det handlar ju om innehållet. Att kunna göra reda för, tydliggöra vad är det vi tror på som kristna. Och försvara, det handlar om sanningshalten. Varför tror vi på just det här? Istället för på det, eller varför inte det? Varför tror vi på just det här? Den Gud som Bibeln talar om, Israels Gud, som har uppenbarat sig i en historisk person, Jesus från Nazaret. Varför tro på just det? Så förklara och försvara. Förklara innehållet, vad vi tror. Förklara sanningshalten, varför vi tror på just det. Det är apologetik. Vi har ett intressant exempel på apologetik just från Petrus och faktiskt... Petrus första predikan. Man skulle kunna säga den första kristna predikan överhuvudtaget. Ja, kanske Jesus höll kristna predikningar. Det är ju möjligt. Men om vi låter pingstdagen vara den första kristna predikan. Så uppstår det något väldigt fascinerande. Ja, det mest fascinerande är ju att Gud utgjuter sin ande över sitt folk. Och det åtföljs av manifestationer. Det är ljud och det är ljus i form av eldslågor. Det händer saker. Och folket i Jerusalem märker det här. Och de ställer frågan, vad betyder det här? De undrar förstås, vad är det som är på gång? Vad är det här för någonting? Och Petrus är den som stiger fram och säger, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror. Därför att de är fördomsfulla och tror att det här är någon sorts konstig effekt av att de har druckit för mycket alkohol. De är berusade och fulla och då händer det allt möjligt. Nej, det är inte som ni tror. Han punkterar fördomar. Och så visar han, det här är uppfyllelsen av det som profeten Joel har utlovat. Att en dag ska Guds ande utgjutas över allt Guds folk. Män och kvinnor, unga och gamla. Det är det som nu sker. Han förklarar händelsen och det sammanhang det ska sättas in i. Men sen fortsätter han. Hans predikan har väldigt tydligt ett par delar. Så han säger igen, lyssna till mina ord. Och så börjar han försvara hur man kan tro att detta är uppfyllelsen av Joels ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er. Genom att låta honom utföra kraftgärningar, under och tecken mitt ibland er. Som ni själva vet, han hänvisar till deras egen kunskap. Folket i Jerusalem har ju mött Jesus. Sett honom göra underverk, lyssna till honom. De vet någonting om vem han är. Och han fortsätter, denne Jesus har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Han försvarar tron på Jesus. Så här har ni ett exempel. Alldeles i början av kyrkans historia av att förklara innehållet och försvara sanningshalten i tron. Om vi då flyttar oss till ett klassrum i Sverige eller i Norge, vi tar det norska. Om vi flyttar oss till ett norskt klassrum och så ska vi försöka tillämpa att alltid vara beredda att svara var och en som kräver besked om ett hopp. Att förklara innehållet och försvara sanningshalten. Vad står vi inför för situation? Ja, vi har inte främst konstiga ljud och eldslågor på våra huvuden. Utan vi står inför någonting annat. Och den kanske största utmaningen i det postkristna Norden, det är fördomar som människor har. Fördomar, kan man säga det på norska? Okej, ni får stoppa mig om jag använder konstiga ord. Vi har en del sådana i Sverige. Fördomar, alltså missförstånd. Som bygger både på vad man tänker om vår egen historia. Och det bygger på hur nutiden förvränger den kristna tron. Det här är en svensk forskare som har studerat den inställningen till religion i den svenska skolan. Och hon är publicerad också i norska pedagogiska tidskrifter. Så det här är faktiskt taget från en artikel som hon har skrivit i den religionspedagogiska tidskriften Prismet. Mångfald och sekularitet i religionsundervisningen. Hon har studerat klassrumssituationen och undersökt en mycket stort antal klassrumssituationer och analyserat vilken inställning har läroböcker, har elever och har lärare till religion. Och hon säger så här. Att artikulera, att formulera en icke-religiös eller ateistisk position både bland lärare och elever var oerhört mycket vanligare än att i klassrummet uttrycka en religiös position. Den icke-religiösa eller ateistiska positionen uppfattades som neutral i förhållande till religion och genererade större legitimitet, medan en religiös utgångspunkt uppfattades som partisk. Det var också vanligt att associera religion med en förgången tid eller mindre utvecklade samhällen som möjligtvis fyllt en funktion tidigare under historien, men som nu, tack vare upplysning och vetenskap, spelat ut sin roll. Icke-religiositet konstruerades således som en modern och rationell position och religiositet som motsatsen. Alltså en gammaldags och irrationell position. Här fångar hon ju precis det som är vårt samhällsklimat idag. Det gäller i kulturen i stort och det gäller i klassrummet. Det gäller i Sverige i alla fall, i hela utbildningssystemet. Så är detta luften man andas. Tidigare trodde vi på Gud, tidigare var vi kristna. Men det var före upplysning, det var före vetenskap. Det var när det var primitivt och gammaldags. Nu har vi rört oss vidare. Och nu har vi lämnat det bakom oss. Nu är vi moderna, vi kanske till och med är postmoderna. Och nu är vi rationella och förnuftiga och upplysta och vetenskapliga. Och därmed så är vi också sekulära. För det är den positionen, ateism, det sekulära, det är den som passar ihop med vetenskap och rationalitet och så. Det här finns i luften vi andas, det finns i mentaliteten, i känslan, det finns liksom från alla möjliga håll. Så sitter den här uppfattningen. Och det gör det så utmanande att kommunicera kristen tro. För vi befinner oss i ett mycket stort underläge redan i startpunkten. Och vi känner av det. Och det är därför som de allra flesta kristna är knäpptysta om sin tro. Säger ingenting. För det känns som en sån uppförsbacke i det här klimatet. Man är kristen, men man håller det för sig själv. För det känns som det funkar liksom inte. Det går inte i den här miljön att tala om det. Då är min huvudpoäng här att det som Karin Flessner presenterar här, det är att hon beskriver en fördomsfullhet i vår kultur som vi behöver utmana. Och där det är väsentligt att vi utmanar de här fördomarna kanske innan vi delar vårt eget vittnesbörd, så att säga, delar den personliga sidan av tron. Och jag tänkte att jag ska ta upp fyra saker. Det är inte säkert att vi hinner alla fyra. Men om vi hinner det så blir det fyra. Och jag ska försöka visa hur, om man konkretiserar de här fördomarna, så finns de på åtminstone fyra olika områden. I synen på religion, i synen på kultur, i synen på vetenskap och i synen på historia. Så jag ska försöka göra det lite mer konkret än att bara säga det sekulära kontra det religiösa. Okej, vi börjar med religion. Vår kultur tänker sig då att vi har varit religiösa, precis som samtliga kulturer genom världshistorien. Så har ju västerlandet varit religiöst, vi har varit kristna. Men det är det som vi har gjort oss fria från. Vi har befriats från det. Och nu är vi då sekulära. Vi tror inte det finns någon gud. Vi tror att den här världen är det som finns. Vi blir sekulära. Och det känns som det helt naturliga, det är helt självklara. Det behöver man inte argumentera för. Utan det kan man bara utgå från i vår kultur. Religion, det förknippas då med någonting som är gammaldags. Det förknippas med många ondskefulla föreställningar. Ganska mycket så förknippas det nu med saker som har med islam att göra. Auktoritärt, kvinnoförtryckande, till vissa delar våldsbejakande. Så det har religion har kommit att förknippas med en mängd väldigt, väldigt negativa saker. Och ofta så klumpas liksom kristen tro in under det paraplyet, det religiösa. Här behöver vi jobba med att komma bort från, faktiskt skulle jag säga, religionsbegreppet. För det har blivit så problematiskt. Det är mycket bättre att försöka närma sig de här frågorna utifrån en annan terminologi. Nämligen frågan om världsbild, kan man säga det på norska. Eller frågan om livssyn. Alltså inte främst diskutera religion, utan tala om vilken världsbild man har, vilken livssyn man har. Vad handlar det här om? Ja, det handlar ju helt enkelt om hur man ser på världen. Världsbild är ju den bild man har av världen. Livssyn, det är ju hur man ser på den mänskliga existensen, hur man ser på det mänskliga livet. Hur förstår man det faktum att vi existerar? Hur förstår man det faktum att vi just nu existerar på planeten Tellus i ett gigantiskt universum? Vad har man för bild av det? Och här hamnar man ju då i ett mycket mer intressant läge. Alla människor har en bild av världen, har en världsbild. Alla människor har en syn på livet. Vad har du för bild av världen? Så kan jag berätta vad jag har för bild av världen. Vad har du för syn på livet? Så kan jag säga någonting om min syn på livet. Här blir vi mer jämspelta än om vi har någon som är religiös och så är det väldigt negativt värdeladdat. Och så har vi någon som är sekulär och det är väldigt positivt värdeladdat med rationalitet och förnuft och modernitet. Då är ju diskussionen riggad från början. Det är ju obalanserat när vi startar samtalet. Och det är därför vi sällan vågar starta det. Men när det gäller världsbild och livssyn, då möts vi på samma nivå. Låt oss prata om det här. Det är ju jätteintressant. Ingen av oss har bett om att få finnas till. Det är ju det konstiga med att vara människa. Man har inte bett om att få finnas till. Man bara kastas in i den här världen. Från början är omedveten om att man har kastats in i den här världen. Gradvis så växer man upp och börjar förstå någonting av världen. Börjar relatera sin egen existens till den här världen. Och så växer alla de här existentiella frågorna fram. Vad är det här för en värld? Vem är jag? Vad gör jag här? Var kommer allt det här ifrån? Och vart ska allt ta vägen? Vart tar mitt liv vägen? Och vad händer med kosmos? Och det är ju här som världsbilder, livssyner, föreslår olika svar på de frågorna. I grunden så går världsbilder tillbaka till det här lite sofistikerade, svåra, ovanliga ordet ontologi. Ontologi, det betyder läran om varandet. Vad är det som ytterst sett finns? Vad är det som ytterst sett existerar och som förklarar allting annat? All existens, vad går den tillbaka på? Det är den mest grundläggande världsbildsfrågan. Och det kallas med ett fint filosofiskt ord för ontologi. Ni vet, allt som slutar på logi, det är ju läran om. Biologi är läran om livet. Kosmologi är läran om kosmos. Geologi är läran om jorden. Ontologi är läran om varandet. Vad är det som existerar? Jag har haft väldigt stor hjälp för min egen del av det som finns hos både C.S. Lewis och hos Francis Schaeffer. Att man säger, okej, det finns jättemånga olika svar på de här frågorna om man går in på detaljplanet. Men om man tittar på den lite större bilden så finns det i grunden bara tre svar som mänskligheten har gett på den ontologiska frågan. I västerlandet, hos de gamla grekerna och nu med allt större kraft i vår kultur så har man talat om naturalism. Naturen är det enda som finns. Energin och materien. Naturen är det enda som existerar. Det finns inget övernaturligt, finns inget andligt, finns inget bortom energin och materien i universum. Existensen är till sin essens opersonlig. Det yttersta varat är inte kärlek eller medvetande eller tanke. Utan det yttersta varat är energi och materia. Det andra alternativet har varit stort i österlandet. I hinduism och buddhism och andra österländska strömningar. Det som vi kallar för panteism. Då säger man, nej, energi och materia är inte det mest grundläggande. Det är inte det yttersta varat. Det yttersta varat är andligt. Men det är lika opersonligt som energi och materia. Det finns ytterst ingen tanke, Ingen kärlek, ingen vilja. Det är därför man mediterar i Österlandet. Man ber inte. De är ju inte skriftreligioner att det finns någon som har uppenbarat sig och talat. Därför att den yttersta verkligheten, Brahman, är opersonlig. Och målet för människan är att smälta samman och uppgå i denna andliga, mystiska, opersonliga verklighet. Och det tredje alternativet, det är den judisk-kristna gudstron. Som säger, det yttersta varat, det är en person. Det yttersta varat är, jag är, det finns ett vara, är, men det är personligt, jag är. Det finns ett yttersta logos, en tanke, ett medvetande. Som kan beskrivas som, Gud är kärleken. Så det yttersta är det personliga. Det personliga här har ingenting med kropp och det fysiska att göra. Så vi tänker rätt här. Gud har inte kropp. Gud är ande. Men det är ett vara som har de personliga egenskaperna. Av tanke, av kärlek, av godhet, av vilja. Här är de tre grundläggande alternativen. I grunden så rör sig världens kultur i någon av de här riktningarna. Under lång tid så rörde sig västerlandet förstås utifrån den judisk-kristna teismen. Den judisk-kristna gudstron. Och idag så har vi då växlat över till den västerländska naturalismen. Här får man då börja samtala vad blir konsekvenserna av de här olika uppfattningarna. Notera att den judisk-kristna teismen som säger logos, den logiska, är det som allting har startat i, kommer ju alldeles naturligt ha ett mycket högre syn på rationalitet och förnuft än de livsåskådningar, världsbilder som startar i det opersonliga, det som saknar tanke. Om naturalismen är sann, då har ju människans tanke bara blivit till liksom slumpmässigt eller utifrån överlevnadsvärde. Själva förnuftet har ju ingen yttersta förankring. Och på samma sätt kommer ju den judisk-kristna teismen ha en mycket högre syn på kärlek, eftersom den är en del av det eviga varat. Vilket den ju inte kan vara om naturalismen är sann. Det här för oss över till den andra punkten. Om kulturen. Och då skulle jag vilja säga någonting som har med idéhistoria och hur idéer har format kulturen. Jag menar att det är alldeles uppenbart att idéer, vad människor tänker, påverkar historien på ett mycket påtagligt sätt. Det är inte det enda som påverkar historien. Materiella faktorer påverkar också. Men vilka föreställningar man har kommer att påverka hur man lever, hur man prioriterar vad man gör, hur man förstår världen. Vi befinner oss i västerlandet som man nog måste säga är historiens hittills mest framgångsrika civilisation. Jag skulle säga att det är absolut tveklöst att västerlandet är historiens hittills mest framgångsrika civilisation. Det betyder inte att det är en perfekt. Det är ju en barnlek att räkna upp allt ont som har hänt i västerlandets historia. Eller allt som fortfarande är negativt, förstås. Men det är ju inget speciellt med en civilisation. Att den har gett uttryck för onda saker, för förtryck, för makt, för korruption. Det finns ju precis varenda civilisation. Det är ju ingenting som är speciellt. Nej, det speciella med den västerländska civilisationen, det är ju inte avsaknade av allt det negativa. Men det är framväxten av ett antal fullständigt unika företeelser som är fantastiskt goda. Vad menar jag? Så här. Om man tittar på västerlandet så kan man ju, om man klumpar ihop västerlandets historia, säga så här: okej, rötterna finns här i antiken, det grekiska, det romerska, sen kommer kristendomen som från 300-talet blir det dominerande och kommer dominera i 1500 år. Och sen kommer upplysningen. Och så har vi kommit fram till idag. Var finns rötterna till allt det som är så unikt för den västerländska civilisationen? Människovärdet, demokratin, omsorgen om den svage, fokus på sjukvård, universiteten och naturvetenskapen, den ekonomiska framgången. Var ska man förlägga det här? Friheten i den västerländska kulturen. Väldigt många människor idag tänker så här: ja, men det där har väl sina rötter i antiken. Det fanns vissa liksom föresatser av kring demokrati och kring vetenskap och så. Sen kom kristendomen och stoppade det som hade börjat gro där, men det blev en jättestor bromskloss. Och sen kom upplysningen och fick bort den där bromsklossen. Och så kunde allt det här fina växa fram i västerlandet. Är det så? Om man tittar på människosynen i västerlandet, var kommer den ifrån? Kommer absolut inte från det gamla Grekland. Som skilde på greker och barbarer. Det kan du läsa om till och med i Nya Testamentet, i Romarbrevet. Som skilde på fria och slavar. Som skilde på män och kvinnor. Människosynen kommer inte från det gamla Grekland. Det finns hur mycket förakt som helst för svaghet och för det icke-grekiska i antiken. Det här kommer från den judisk-kristna gudstron som säger människan är skapad till Guds avbild. Varje människa bär Guds stämpel i sitt eget väsen. Det gäller man och kvinna. Det gäller oavsett hudfärg, eller oavsett ålder, det gäller oavsett funktioner eller brist på funktioner. Är man människa så är man skapad till Guds avbild. Det är en fullständigt unik människosyn som man inte möter någon annanstans. En universell bekräftelse av det mänskliga. Att alla vi människor hör samman och ontologiskt har vi samma status. Vi är Guds avbilder. I vårt varande så är vi Guds avbilder. Och problematiskt har vi precis samma problem. Vi är syndare. Alla har förlorat härligheten från Gud. Det är inte så att du kan säga vi och dem. Vi som är goda och bra och de där. Vi har samma status, Guds avbild. Vi har samma problem. Synden. Och så finns det en universell lösning i evangeliet. Som inte gör skillnad på jude och grek, man eller kvinna, slav eller fri. Utan som är ett universellt erbjudande. Rättssamhället. Alltså det faktum att lagen gäller lika för alla. Att makt inte är rätt. Utan rätten kan utmana makten. Min första cykel var av märket Rex. Jag vet inte om ni cyklade på Rex-cyklar i Norge. Ja, Rex, det fick man ju då. Då var man ju glad att man hade en cykel som hette Rex. Då var man ju kung. Vad är förhållandet mellan lagen och kungen? Är det lex rex, att lagen är kung? Eller är det rex lex, att kungen är lag? Titta igenom historien och ni ska se att det är rex lex, alltså kungen är lag. Det kungen säger, eller makten säger, det gäller. Åtminstone gäller det för dem. De kan alltid komma undan, så att säga. Om du har makten, har du makten. Och då kan du definiera lagen. Men det som skedde i västerlandet var ju att det skiftade. Så att lagen blev kung. Rätten gällde oavsett vem som har makten. Och därmed så kunde man kritisera makten. Ingen kunde komma undan genom att man hade en viss position. Ja, det är klart att en massa i västland har kommit undan utifrån sin position. Men principiellt så har ju tänkandet varit att lagen är kung. Rätten gäller. Lika för alla. Jag kan tänka på sjukvården. Det är inget kännetecken för mänsklighetens kultur genom historien att man har brytt sig om den som är sjuk, den som är svag, den som är behövande, den som är krävande för omgivningen, den som är handikappad. Utöver världen idag så är det ju massor med kulturer där man gömmer undan det handikappade barnet. Man skäms, man vill inte visa det. Det har varit en unik aspekt i västerlandet att man har sagt att vi måste bry oss om den som är svag. På svenska har vi två ord för sjukhus. Man kan säga sjukhus eller kan man säga lasarett. Det är bara synonymer. Varför kallar vi det lasarett? Ja, det har med Jesus för något sätt att göra. Inte bara att han botade de sjuka, rörde vid de som ingen annan vill röra vid. Utan det har med en liknelse att göra som han berättade. Om en rik man som hade allt. Och utanför hans port låg en sjuk man som inte hade något. Inte heller hade några vänner. Ingen hjälpte honom. Han hette Lazarus. Han låg och förblödde utanför den rike mannens dörr. Ingen förband hans sår. Hundarna slickade hans sår. Det var ju människor som trodde på Jesus som sen sa: vi kan ju inte låta vår tids Lazarus bara ligga på gatan. Och att det är hundarna som slickar deras sår. Vi måste förbinda deras sår. Vi måste hjälpa vår tids Lazarus. Och så startade man lasarett. Det är därifrån det ordet kommer. Och det har ju sen följt den kristna kyrkan. Att man har sträckt sig ut utifrån de idéer som fanns i den kristna tron. Och vi har fått den starka betoningen att faktiskt lyfta, hjälpa den svage. Vi kan tänka på vetenskap, hur den har växt fram. Universiteten har sin bakgrund i klostren som hade blivit lärdomscentra. Man byggde upp bibliotek, man hade föreläsningar och så växte universiteten fram. Och utifrån universiteten växte det systematiska naturvetenskapliga arbetet fram. Jag ska strax säga mer om det. Och vi kan tänka på demokratin. Senkommet, vi har inte haft demokrati så länge, men dock så är det i västerlandet präglat av den judisk-kristna gudstron som demokratin har växt fram. Också sekulära tänkare erkänner detta, som den tyske filosofen, ateisten Habermas, som säger att demokratin har sina rötter i den judisk-kristna förståelsen. Där man kan ta varje röst på allvar eftersom varje människa har statusen av att vara skapad till Guds avbild. I Sverige är de första demokratiska sammanhangen där män och kvinnor hade samma rösträtt. Det var de baptistiska församlingarna. Första demokratiska sammanhanget i Sverige är de baptistiska församlingarna. Ett väldigt tydligt uttryck för den kristna tron. Och sen gradvis så tog det över. Vad är poängen här? Poängen här är att rötterna till det som har gjort den västerländska civilisationen fullständigt unik ligger inte i antiken och kommer inte från upplysningen utan har sina rötter i den kristna tron. Här måste vi uppbåda väldigt mycket mer självförtroende kring vår egen historia utan att för ett ögonblick förminska allt det som har varit hemskt och fel och mörkt i vår historia och som kyrkan och kristna har varit skyldiga till. Det ska man aldrig minimera. Men ändå är det så här att grunden till de idéer som har gjort västerlandet till vad det är, den grunden finns i den kristna tron. Låt oss titta lite mer specifikt på vetenskapen och vetenskapshistoria. För här är det då väldigt många som igen tänker så att det kristendomen har legat som ett hinder för vetenskapen. Det var vissa ansatser i antiken och sen kom kristendomen och blockade det. Och sen efter upplysningen så har vetenskapen växt fram. Så här säger en känd kristendomskritiker på slutet av 1800-talet. The church became a stumbling block in the intellectual advancement of Europe for more than 1,000 years. I 1,000 år blockerade kyrkan den intellektuella utvecklingen. Han kan säga så här. Kristendom och vetenskap erkänns av sina respektive anhängare som absolut oförenliga. De kan inte existera tillsammans. Den ena måste ge efter för den andra. Mänskligheten måste göra sitt val. Den kan inte ha båda. Han sätter upp en sån kontrast. Antingen har du vetenskap eller har du kristen tro. De här kan inte existera tillsammans. Fortfarande får en massa ungdomar i svenska skolor få lära sig att kyrkan lärde ut att jorden var platt. Och då blir det liksom sånt exempel på att titta här så verklighetsfrämmande den kristna tron är. Den hävdar att jorden är platt. Och det här är bara ren mytbildning. Man visste redan bland de gamla grekerna, 300-talet före, 400-talet före Kristus, så visste man att jorden var rund. Man hade räknat ut det och faktiskt räknat ut det väldigt, väldigt rätt. När den kristna kyrkan växer fram så är det allmän kunskap att jorden är rund. Och det finns ingen anledning för kristna att ha en annan uppfattning. Utan det accepteras fullt ut att jorden är rund. Det här är Romers mynt. Och det är en bild av en kejsare. Och ni ser vad han håller i sin hand. Ett jordklot. För han gjorde ju anspråk på att vara herre över hela jorden. Det var de anspråken som romerska kejsare hade. Så han håller jorden i sin hand. Vad hände när den kristna tron tog över och blev den dominerande uppfattningen i romarriket? Då hände det här. Då var det inte kejsaren som håller hela jorden i sin hand, utan det är ju Jesus, Kristus, som håller hela jorden i sin hand. Då satte man ett kors på klotet. De tre banden på klotet är det. De står för de tre världsdelarna. Europa, Asien och Afrika. Vi kan väl förlåta dem att de inte hade med Amerika och Australien, eller hur? Men ni ser, man trodde att jorden var rund. Det var inget problem. Det är ren mytbildning. Vad sitter på toppen av Peterskyrkan i Rom? Ja, det är ett klot. Och på klotet är ett kors rest. Så kristna har aldrig hävdat att jorden var platt. Notera, man måste skilja det från den diskussion som sen uppstår. Vart i förhållande till solen finns det här klotet? Är det klotet som är i centrum och solen som snurrar? Eller är det runt jorden tillsammans med andra himlakroppar? Eller är det solen som är i centrum? Det är ju en annan diskussion. Så det här är diskussionen om jorden är platt eller rund. Om man tittar på vetenskapens framväxt så är det inte alls så att kristen tro har varit ett hinder för vetenskapens framväxt. Jag sa att universiteten växer fram utifrån klostren. Det första universitetet i världen är i Italien, Bologna, 1000-talet. Världens näst äldsta universitet är universitetet i Oxford. Och det räknas ju idag som världens mest prestigefyllda universitet. Här är deras logga. Ni ser vad som är i mitten. Det är en bok. Kan ni ju räkna ut vad det är för sorts bok? Det är ju Bibeln. Och så står det någonting på latin. Dominus Illuminatio Mea. Vad betyder det? Jag har inga anspråk på att kunna latin, men man kan ju få sånt översatt. Det här är ett citat från Psaltaren 27. Herren är mitt ljus. Så tänkte de som startade Oxford University. Man hade sin utgångspunkt i Bibeln. Och man såg Herren som sitt ljus. Det här är universitetet i Cambridge. Och det är kemiinstitutionen. The Cavendish Laboratory. Ett stort antal Nobelpristagare har kommit från den institutionen. En världsledande institution i kemi. Och där finns också en inskription över den ursprungliga byggnaden. Psaltaren 111. Stora är Herrens verk. De begrundas av alla som älskar dem. Man såg den här världen som Herrens verk. Älskar du Herren så älskar du det han har gjort. Därmed älskar du hans verk, den här skapelsen. Och då började du undersöka för att försöka förstå den. Det här är University of California. Det mest kända campuset, Berkeley. ligger en öppen bok. Det är Bibeln. Och här behöver vi inte ens latin. Let there be light. Alltså hela inspirationen till universiteten och naturvetenskapen kom från den kristna tron. Tron att detta är en skapelse. Ett sista exempel här är Harvard. De har nu som motto Veritas. Men det är faktiskt inte det ursprungliga mottot. Det ursprungliga mottot var någonting annat. Fortfarande Veritas, det betyder ju sanning. Men det ursprungliga mottot var Veritas, Christo et Ecclesia. Sanning för Kristus och kyrkan. Jag visar det här för att bara visa. Det är helt enhetligt att universiteten och därmed vetenskapen, naturvetenskapen, har växt fram utifrån den kristna tron. Den blev inspirerad av den kristna tron. Science in its modern form arose in Western civilization alone among all the cultures of the world because only the Christian West had the necessary intellectual presuppositions underlying the rise of science. Vetenskapen växte fram i det kristna väst och bara här, därför att bara här fanns de intellektuella förutsättningarna för ett vetenskapligt arbete. Vad var det för förutsättningar? Jo, så här. Det här är på svenska skulle vi säga trasselsudd. Ett trassel, kan man säga det på? Vas ihop. Ja, just det, okej. Okay. Ni förstår vad det är. Trassel, säger vi på svenska. Trassel, trassel. Om man hittar en sån här trassel. Det är ju helt meningslöst att försöka reda ut det där. Det har ju bara blivit till så slumpmässigt. Det är bara en stor, du kan bara dra någonstans så där. Men det är ju ingen som lägger något jobb på det här. Det har bara liksom trasslat ihop sig och blivit så här. Vad händer om man hittar det här? Ett korsord. Min fru är en ivrig korsordslösare. Hon känner frestelsen direkt när hon ser ett sånt här. Därför att det här har ju inte blivit till av sig själv, det här mönstret. Det finns en mind, ett intellekt bakom korsordet. Och då förstår man, det här går att lösa. Det finns en tanke. Om jag bara anstränger mig så kan jag räkna ut vad det ska stå i alla rutorna. Därför att den som har konstruerat det här har själv en tanke. Och då blir det plötsligt meningsfullt att sitta och fylla i. Och räkna ut och se hur det passar. Och så märker man gör fel för då passar inte det andra ihop. Så får man backa och göra ny. Och så kan man lösa hela korsordet. I det kristna väst så trodde man inte att världen var ett sånt trassel. För det är ju meningslöst att försöka undersöka. Man trodde att världen var ett korsord som är möjligt att lösa. Och därför gav man sig ut och försöka lösa korsordet. Det här betecknar man med ett fint engelskt ord för intelligibility. Begriplighet. Man insåg att världen är begriplig. Därför att den kommer från Logos, som har tänkt ut den här världen. Western science is grounded in the belief that the natural order it is the product of a single intelligence from which our own intelligence descends. Om man tittar på naturvetenskapens framväxt så var det ett antal punkter i den kristna tron som inspirerade naturvetenskapens framväxt. Man kunde läsa på Bibelns första blad att Gud sa lägg jorden under er och råd över den. Det var människans kallelse att ta herravälde över världen. Och för att göra det måste man förstå den. Här tänkte man Gud är ordningens Gud. Gud är inte kaos. Därför kunde man förvänta sig att den världen har skapat är ordnad. Man blev inte förvånad när man kunde beskriva naturlagar, en regelbundenhet i världen. Man tänkte Gud är den enda guden. Man var monoteister. Våra förfäder här uppe i norr, de var ju förstås polyteister, trodde på många gudar. Och då tänkte man ju så här om naturfenomen. Det gör man i alla polyteistiska kulturer. Då tänker man så, bakom varje naturfenomen finns en speciell gud. Så bakom det fenomenet finns en gud, bakom det fenomenet finns en annan gud. Åskans gud, ja det är Tor. Och sen har du en gud bakom varje naturfenomen. Så solen är en gud och vinden är en gud och månen är en gud och stjärnorna är olika gudar. Du har havets gud och skogens gud och vinets gud och kulturens gud och krigets gud. Det finns en gud bakom varje fenomen. Men de gudarna är ju inte överens. De strider, de bråkar, de lurar varandra. Det är kaos. Liksom på andra sidan den här världen så är det kaos. Det finns ingen mening att försöka reda ut hur hänger det här ihop. Men i det kristna väst så tänkte man att det finns en enda Gud. Han har skapat hela världen och håller den i sin hand. Där är meningsfullt detta korsord att lösa. Man tänkte att där universumet är skapat. Det betyder att det finns inte här av nödvändighet. Gud är fri att skapa exakt vilket universum han vill. Vi kan inte räkna ut som grekerna försökte göra. Vad är den perfekta formen och sånt? Vi måste ut och undersöka vilket universum valde Gud att skapa. Och här trodde man att Gud har skapat världen utanför sig själv. Teologer säger ad extra. Alltså universum är inte ett utflöde ut ur Gud. Utan universum har en egen existens. Det bärs upp av Gud, men det har en egen existens. Och det här betyder att vi tillber inte världen, som man gör inom panteismen, att världen skulle vara gudomlig. Nej, vi tillber bara Gud. Och vi är inte rädda för världen, som man är i animistiska kulturer. Där man tror att det finns andar i stenarna och träden och jorden och så. Nej, vi är fria att göra experiment. För om vi gör ett experiment med naturen så ger vi oss inte på Gud. Och vi frigör inga onda andar som kan skada oss. Så här har ni bakgrunden till att vetenskapen blev empirisk observation. Och experimentell. Och det gjorde ju att naturvetenskapen, liksom deras, det bara exploderade när det gällde att få ny kunskap. Så jag säger Rodney Stark. Sanningen är den att kristen tro inte alls hindrade vetenskapens uppkomst. Men inte bara det. Kristen tro var absolut nödvändig för vetenskapen. Vilket är orsaken till att den bara uppstod i den kristna världen. Jag har lagt en massa tid på det här. Men jag uppfattar att detta är en av de riktigt stora fördomarna i vår kultur. Att det råder en motsättning mellan kristen tro och vetenskap. Och historiskt så gör det inte det. Låt mig kort avsluta med ytterligare en aspekt som har med vetenskap att göra. Nämligen vetenskapsteori. Alltså vad är det vetenskapen som nu har växt fram utifrån kristen tro, vad är det den kan göra? I vår kultur finns det väldigt många människor som tänker i enlighet med det man kallar för scientism. En ism är ju när man gör en hel livsåskådning av en viss sak. Här har man gjort vetenskapen till ett allomfattande system. Axel Rosenberg, amerikansk sekulär filosof, han kan säga så här: naturvetenskapen är vår exklusiva guide till verkligheten. Notera två ord där. Exklusiv, det betyder den enda. Och så säger han verkligheten. Att naturvetenskap är den enda guiden vi har till verkligheten. Alltså vi kan inte få kunskap om någonting förutom genom naturvetenskap. Det här är ett helt horribelt påstående. Men det är alldeles för många som tänker så. Om man hade sagt naturvetenskapen är vår exklusiva guide till naturen. Då hade jag inte haft några problem. Men verkligheten och naturen är ju inte med nödvändighet detsamma. Eller hur? Här behöver man ständigt göra upp med scientismen. Naturvetenskapen är ett fantastiskt men mycket begränsat redskap. Den har en smalt arbetsområde. Superviktigt men begränsat. Naturvetenskapen ger kunskap om naturen men inte det övernaturliga. Värde, mening, godhet, skönhet, kärlek, historia, juridik, Gud. Ganska viktiga saker, eller hur? Inga petitesser för den mänskliga existensen, eller hur? Kan naturvetenskapen inte säga ett ord om? Det ligger utanför naturvetenskapens kompetensområde. Naturvetenskapen kan inte lösa de här frågorna. Naturvetenskapen är tyst. Men vi behöver säga någonting om alla de här frågorna. Och kristen tro har jätteintressanta saker att säga om alla de här sakerna. Och det sekulära perspektivet är ganska famlande till nästan alla de sakerna. Så man ska förvänta sig svar från naturvetenskapen när det gäller naturen. Men sen måste man söka svar på andra ställen. Jag slutar med ett citat av Ludwig Wittgenstein. Han har sagt så här: moderniteten, och vi ingår i den, modernitetens stora vanföreställning är att naturlagarna förklarar universum för oss. Naturlagarna beskriver universum. De beskriver regelbundenheter, men de förklarar ingenting. Så inte ens när det gäller naturen kan naturvetenskapen ge oss alla svar. Naturvetenskapen kan beskriva naturen, men den kan inte förklara någonting. Var naturen kommer ifrån, varför den är här, vad som är meningen med att naturen finns. Än mindre vad som är meningen med oss. De svaren måste vi finna någon annanstans. Och där ger kristen tro jätteintressanta svar. Ja, där var lite exempel från några olika områden där vi behöver hjälpa varandra att föra en ny sorts samtal och sticka hål på de här fördomarna som gör att diskussionen är liksom färdig innan den har börjat. Där det sekulära perspektivet har vunnit redan innan vi har börjat samtala med varandra. Och visa att den kristna tron är ett jämbördigt alternativ i utgångsläget. Och sen visa att den kristna tron är väldigt intressant när det gäller hur den kan hjälpa oss att förstå den här världen.